Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I Edvard Bloms smörgåsbord med Edvard och Mats. Det är på sin plats, det är alltid lika roligt här.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Ja, jag fick dig nästan att börja skratta här redan i inledningskommentaren.
Ja, du började sjunga det direkt när den här lilla signaturmelodin kom igång.
Precis, jag tror inte lyssnarna hör det, för jag tror inte det bandas då, utan då hör ni bara signaturmelodin. Jag hittade på lite spontan text till den och sjöng lite grann sådär.
Ja. Och det här avsnittet har vi ingen aning om var det landar, men det kommer bland annat handla om hur man lever
hundar.
I nuet. Hundar och katter. Hur man lever i nuet, det kanske blir lite trollkorv och lite rökt fik. Vi får se vad det blir för någonting.
Jag provade faktiskt i förrgår för första gången Behind, eller vad heter Beyond, eller Beyoncé, vad heter det? Bortom kött finns det någon märke som heter. Som gör... Beyoncé mitt. och som gör korvar som inte är korv utan gjort av kemikalier. Eller vegetabilier och kemikalier. Den var faktiskt väldigt mycket bättre än jag hade trott den skulle vara. Den hade lite av den här engelska njurtonen som man gärna har. Och lite så här korngrynsk. Men ändå, jag tycker det är läskigt när någonting låtsas vara något och inte är det. Så jag får ändå någon form av panik varje gång jag äter köttersättning eller surrogat överhuvudtaget, måste jag känna. Men för att vara läskigt surrogat så var det väldigt välgjort.
Men öl tycker du inte är läskigt?
Öl tycker jag inte är läskigt. Och det du kanske försöker antyda är att Edvard... idag skulle jag haft, jag skulle spela in på min YouTube-kanal, jag skulle kora den bästa svenska julölen. Och det har jag väl gjort också med en taskig kamera och halvdan inspelning, men med väldigt bra förståelse av julöl. Men jag skulle försöka ta mig igenom alla 95 julöl vi hade samlat ihop. Men jag kom bara någonstans till 65, så jag måste göra en uppföljning på måndag och spela in den sista delen. Och det tog så lång tid, jag hade tänkt att det här skulle ta en 45 minuters film eller en timmes film på YouTube. Men vi är redan uppe i så här 2,5 timmes film. Material, så vi får nog lägga ut det som en noventkalender, liksom en varje dag fram till advent, så folk får sitta varje dag och titta på en halvtimme om Edvard provar olika ölsorter, julölsorter då.
Har du redan nu någon liten favorit, eller är det för tidigt att säga?
Det är lite för tidigt att säga, men jag tog med mig lite slattar. Vi slänger ju inte mat i den här familjen, så jag har ju en sån här så jag kan korka igen flaskorna igen. Det blir inte optimalt naturligtvis, men det blir hyfsat ändå. Burkarna hälja i 2 liters PET-flaskor och gör mumma av som man kan dricka till jul. Och, eller också hälja dem och håller på att koka flera porterstekar där nere med överbliven öl också. Och sen ska vi gå över till grannarna med lite igenkorkade flaskor. Och Gunilla drack ju naturligtvis slattar, så det stod härliga till också. Men jag dricker faktiskt 2 burköl. Som är väldigt udda. Det ena är en Jule Most Julmust Style Sour Beer. Det är ett försök att blanda julöl, alltså suröl och julmust kan man säga. Jag tycker inte den smakar julmust. Jag tycker mer den smakar som suröl kryddad med klassiska julkryddor, men det finns någonting av kolaton i den också. Bra, det är en folkölstyrka bara, så den kan man dricka ibland om man vill fräscha upp munnen. Den andra är årets konstigaste, Glögg Sour. Det är då en Berliner Style Sour Ale med blåbär. Det är alltså svarta vinbär, körsbär och glöggkryddor. När man först dricker den tycker man bara den är sjukt sur. Det smakar som att dricka ättika nästan, även om man gillar sur tycker man den är sur. Men sen, när man börjar känna de olika tonerna och de olika bären och kryddorna, ja, den vinner för varje klunk man tar. Det är nog lite en acquired taste. På en burk som ser ut som att det är väldigt traditionell julöl, men det är det ju inte. Kommer jag orka det här tempot hela podden igenom, tror ni?
Nej, jo, det tror jag. Vi har ju spelat in dubbelavsnitt med meddryckare än så.
Ja, det har vi. Det är sant. Jag kommer aldrig glömma vår glöggprovning i sändning.
Ja, just det.
Vad var det, 25 glögg vi drog i?
Just det. Ja, men det värsta var ju när vi körde julen och sen gick på att testa nyårschampanjen direkt efter.
Just det, för jag hade bestämt att vi skulle spela in två avsnitt samma dag. Alltså först julen.
Så för att hinna med och kunna sända till nyår, ja.
Var det vi spelade in hemma hos mig? Eller? Nej, det var absintavsnittet. Det var väl ändå det värsta?
Ja, det slog så hårt.
Absintavsnitt och så det årets nyårshälsning. Det var varje år, är det alltid nyårsprogrammet som är värst, för det lägger vi alltid efter något annat. Liksom.
Ja, absinten, jag har nog aldrig varit med om en spritinjektion som har gått så hårt och så snabbt i mig.
Jag stod på en stege och läste Tegnérs Det eviga. Det var ju ingen som filmade, tyvärr hade vi inte YouTube längre då.
Jag har
det bara som ett lite brusat. Du har spelat in lite?
Ja, jag har lite på det.
Kan vi inte lägga ut det på YouTube eller Instagram eller någonting? Var det lite kul?
Ja, jag skickar över. Du står på en barnstol, gör du.
En barnstol?
och recitera ring, klocka, ring.
Ja, så var det kanske.
Ja, och vi hade mer sprit och vin och öl på bordet framför oss än vad Natsud hade i alla sina sändningar. Det är det.
Ja, det är alltså Edvard Bloms smörgåsbord som har kommit till hemma för att spela lite hotta boogie-mixar. Den där allusionen förstod inte 95% av våra unga lyssnare kanske.
Nej, men de får gå in och söka på Natsud.
Sök på Natsud.
Ja, jag tror vi har pratat om det tidigare.
Det var det bästa som fanns i ens ungdom. Oj, nu rinner det ut julmust, sur öl på golvet här. Det var inget bra. Och där var min kavaj. Det var väl egentligen det som var det stora ljuset i ens ungdom. Det som gjorde en lycklig. Det kanske var som Killinggänget var för de lite yngre eller sådär. Jag vet inte. Eller som... Som Radio Nord var för min mors generation, så var Natsud för oss.
Ja, men det här med Killinggänget, det ligger ju en hel del i det, sitter ju annat ute nu och fyra nyanser av brunt och på SVTs arkiv som man kan gå in och kolla på. Och jag såg en av de här fyra filmerna i fyra nyanser av brunt. Jag blev så jävla deppig, så jag var tvungen att gå till Kava-baren och ta en hel kväll efteråt.
Nej, men då har de väl gjort en bra insats. Då har du ju faktiskt ett budskap som påverkar ungdomar. Jag har väl tyckt om att det är lite småroligt alltid. Jag lyssnade så här på Glenn Killing i manegen, kom jag när de var i Uppsala. Den sändes repris någon eftermiddag varje vecka, lagom när jag, av någon anledning, ofta satt man på kvällarna och såg tv ute i korridoren och umgicks med folk. Men just då slog jag på tvn, om det var torsdag eller något. Av någon anledning var det väldigt ofta jag slog på tvn just då hemma, min lilla pytte-tv på själva studentrummet. Och tyckte det var lite så här rolig eftermiddagsunderhållning. Men jag hade ju inte förstått att de var... coola. Jag tyckte bara det var lite rolig ironi i lite halvt Monty Python-anda. Men nu har jag lyssnat på Snedtänkt, podden där man lär sig det mesta. Ska man bara lyssna på två poddar är det väl också de man ska lyssna på. Och en av deras första, nej, det var ett ganska nyligen avsnitt förresten, så handlar det om Killinggänget. Det var lite intressant, för där får man liksom hela det här. Man får ihop det vad de höll på med. För jag menar, han Schiffert höll ju på med IT och grejer. Och Locke höll ju på med trendiga engelska popgrupper.
Just det, han har den här gruppen Whale, var han med.
Ja, alla var...
Kia, vad heter hon? Som...
Kia Berg i Bergen.
Ja, precis. Hon uppträdde ju på någon tvivlaktig klubb Chat Noir i sin ungdom.
Ja,
okay. I Göteborg, tror jag. Ja.
Men allt det där var ju, alltså det där hade man ju inte, jag har ju aldrig gillat liksom det hippa riktigt sådär, så jag har aldrig förstått mig på det riktigt. Men det gjorde att liksom för dem som var lite hippa så var de inte bara slapstick och rolig humor, utan de var dessutom hippa, och det gjorde det liksom till någonting lite annat än annan. Det var liksom väldigt skillnad mellan Lorry-gänget och Killinggänget.
Men när vi vände in på tips här så såg jag en dokumentär som jag kan rekommendera på SVT som heter, jag tror den heter Mysteriet Banksy eller någonting liknande. Mm. Och det är den här streetartisten, graffitikonstnären som dök upp i Bristol för en herrans massa år sedan. Aha. Och nu gör verk över hela världen, så dyker han upp med sina lite samhällsaktivistiska budskap med street art. Och han är ju, anses ju vara världens mest hypade konstnär idag, och ingen vet vem han är. Och hans verk går för miljoner, och som fastighetsägare så plötsligt så vaknar upp en dag och så har du en Banksy klottrad på din vägg. Och hur ska du reagera då när du har ett miljonkroners verk på fasaden? Och vissa glasar in de här och andra tar bort dem, andra graffitiartister försöker då måla över, men ingen vet vem han är. Och det här är ett så tätt mysterium med så många rökridåer utlagda att ingen liksom kan identifiera honom.
Intressant. Tror du han får pengar på något vis ändå, eller tror du han är en idealist?
Han tjänar enormt med pengar, för att hans konst säljer ju för miljontals kronor. Och,
men det är inte så att man som fastighetsägare kan lyckas ringa rätt snubbe och sätta in bitcoins på rätt konto, så får man plötsligt en målad vägg.
Tvärtom, utan då skickar de dit någon som saboterar den, för han är väldigt antikapitalistisk. Så att han,
fast han får miljoner.
Han har sitt mest kända verk säljs på auktion i London, och den är inramad i en tjock tavelram, och när den är inropad för 8 miljoner, då trycker någon igång brandlarmet, och sen är en inbyggd dokumentförstörare i ramen så att den rivs sönder och kommer ut rasig. För att han vill inte att hans verk ska säljas på auktion på det sättet.
Är han någon form av blandning av Jeff Koons och Mikael Wiehe?
Ja, vad ska man säga? Ja,
alltså dubbelmoralis och Mikael Wiehe, och att man får pengar eller Bob Dylan eller sådär, och samtidigt lite sådär att det ska vara kitschigt och trendigt.
Ja, men framförallt så har han ju ett budskap där han kritiserar orättvisorna i världen. Och,
på ett bra sätt eller på ett fjantigt sätt?
Otroligt bra, så knivskarpt.
Du tycker det är bra? Du tycker det är bra? Okay.
Det är humor, intelligens i den här. Och där kan man ju följa hans
Instagram. Inte bara vanligt liksom vänstergnäll sådär.
Nej.
Även en Mats Ryd kan tycka han har rätt i många frågor. För du är ju inte känd liksom för att kämpa inom proletär...
Nej, men alltså jag kanske nog suttit med på Rish 1 maj och gått till demonstrationståg.
Ja, och det hedrar dig. Men det finns ju orättvisor man kan som är lite mer allvarliga kanske än vad ett besuttet statsbärande parti gör utlopp för i sina mässingsorkestrar.
Nej, men enormt då, och att se till människor som har det svårt och är i utsatta situationer. Det är ju någonting som är varje människas skyldighet.
Det är varje människas plikt, det har du helt rätt i. Alltså det är riktigt kämpa för dem som behöver hjälp. Det är verkligen vår skyldighet och hjälp. Sen är det inte så många som profiterar på att liksom, nu är jag en underdog och nu jag står minsann, när det mer handlar om att man är avundsjuk på andra som...
Ja, men avundsjukan är ju aldrig vacker.
Nej, den är hemsk. Den.
Men medmänskligheten är vacker.
Den är väldigt vacker, det har du oerhört rätt i.
Och med tanke på medmänsklighet så behöver ju våra vänner restaurangerna hjälp nu.
Ja, det behöver de. Frågan är om de ens kan få någon hjälp längre. Får de ha mer än 8 inne? Ja, det får de. De får fortfarande ha fler än 8 gäster i alla fall.
Ja, de får 8 i varje sällskap, men med de öppettiderna och omöjligheten att ha julbord och att kunna få intäkter i december som behövs mer än någonsin.
Man önskar egentligen att de bara skulle kunna få ett rejält specialbidrag från staten och för att klara sig nu allihopa, men det är klart de kan permittera dem också och de kan få vissa av de här omsättningsstöden och sånt, men det är ju skittufft eftersom det är så, om man är ärlig och hederlig och sköter det på ett bra sätt, då ligger man ju redan inom på en ganska liten marginal som restauratör. Man har inte mycket, det räcker att någonting litet går snett så går det åt pipan och man kämpar på liksom hela tiden. Man har inte mycket reserver om man driver en vanlig restaurang på ett hederligt sätt.
Det räcker med att varmrättsugnen går sönder.
Ja, och nu, så det är fruktansvärt. Så, ni som inte likt jag sitter som riskgrupp i isolation utan är unga och friska och vågar gå ut och inte...
ta så stor risk om ni drabbas av corona, ska naturligtvis fortsätta gå på restaurangerna. Sen ska man ju följa alla jäkla regler i övrigt så att inte smittspridningen ökar.
Ja.
Men man kan ju gå ut som en pinne, gå ut ensam, man kan gå ut några få stycken. Och när man går ut kan man köpa jäkligt dyra grejer. Så då blir det få personer, lite smittspridning och ändå mycket inkomster till restaurangerna.
Ja, och även köpa med sig mat. Där kan man ju alltid ringa till restaurangerna och fråga. Man kan alltid hitta upplägg som fungerar och passar. Så att,
ja, men verkligen.
Och lösa det på sätt så att det blir säkert och rätt. Och,
men det var som den här företaget vi hade lite kontakt med som skulle ge restaurangmat till sina anställda.
Ja.
Som julklapp, alltså att man plockar ihop grejer från restauranger istället för att välja bara från någon grosshandel av mat, så kan man ju välja mat som en topprestaurang har gjort, med gravade laxar och rökta fiskar och patéer och sånt som är gjort på restaurang kan man ju också köpa från. Det blir ju dyrare än att köpa i butik oftast, men då gynnar man restaurangbranschen och får samtidigt riktiga delikatesser liksom, till sitt eget julbord. Så det är väl en bra julklapp till de anställda eller till vänner.
Ja, det är det verkligen. Ska vi ta en liten lyssnarfråga?
Det tycker jag.
Ja, jag är 41 år gammal och insjuknade covid-19 för 4 veckor sedan. Jag har haft kraftig yrsel under hela sjukdomsförloppet, men som tur är ingen påverkan på lungorna. Efter en tur till akuten och provtagning så visade det sig att jag hade högt blodtryck och diabetes klass 2. Detta kom såklart som en chock, men ändå lite skönt att få ett svar på varför jag känt mig så trött och orkeslös periodvis. Nu till min önskan. Nu står jag inför den stora omställningen att behöva ändra min livsstil med allt vad det innebär. Det är 1000 tankar som snurrar i huvudet och en viss oro såklart. Så min fråga till dig, Edvard, är hur är livet som diabetiker? Hur njuter man av mat och dryck utan att förvärra situationen? Kan man ta en öl utan att få dåligt samvete, hembryggare sedan många år. Jag vet att de flesta svar kommer från min diabetessköterska. Kommer min diabetessköterska att ge mig, men jag vill ha lite livsnjutartips från dig. Som det nu är det bara kaffe som jag belönar mig med. Slutat med snuset också på grund av högt blodtryck. En grå vardag är vad jag ser framför mig. Ge mig en gnutta solsken. Med vänliga hälsningar, Fredrik Strid.
Oj, det här var tragiskt. Men det behöver faktiskt inte vara så illa. Jag får faktiskt rätt många brev av folk som har fått diabetes för att de vet att jag också har det. Och ibland kan man ge faktiskt ganska hoppfulla råd och tips. Om vi börjar med det ska man säga att diabetes är den sjukdom där det forskas mest på. Det är rätt lukrativt för läkemedelsbolagen och det händer mycket. Så är man relativt ung, 41 år är ju nästan en ungdom, så kan man nog hoppas på att medicinen kommer att bli bättre under ens levnad och förenkla. Men sen har du tur också, typ 2. Alltså diabetes är ju en krånglig sjukdom. Man säger att det är diabetes, man delar in det typ 1 och typ 2. Egentligen är det 5, 6, 7 helt olika sjukdomar som inte har med varandra att göra. Som bara alla kallas diabetes för att det har samma symptom. Alltså det är helt olika fel i kroppen, men symptomet blir att man får för högt blodsocker. Och det i sikt innan insulinet kom kan bli dödligt. Historiskt dog man ju ofta, i alla fall av typ 1-varianterna då. Men även typ 1 är några stycken och typ 2 är rätt många olika varianter. Jag har själv typ 2 och jag har typ 2 ganska lindrigt. Så om folk som har andra typer av diabetes tycker jag talar strunt nu, eller läkare och sjuksyster, så har jag lagt in den brasklappen att jag kan bara tala för hur det funkar med min diabetes. Men lite liknande är det. För alla mår ju bra av att öka motionen. Och mer eller mindre ta bort allt som höjer blodsockret. Sen är det klart att om man tar tung insulin, då kan man programmera sig själv. Då kan man, min pappa hade en lärarkollega som hade diabetes rätt allvarlig. Och så fick han syn på honom sitta och käka en chokladkaka, en 100 grammar, en kafferast. Han sa, men oj, du ska väl inte ha, du som har diabetes, du ska väl inte äta choklad? Det här blir livsfarligt. Då sa han, nej men det har jag programmerat mig för. Då hade han liksom valt insulinmängd för att en dag varje vecka kunna käka en 100 grammare choklad. Det är inte jättebra, men det är inte heller jättefarligt. Jag menar, det är en del väljer att göra det. Men har man typ 2 som gör, då handlar det mer om hur mycket vill man, tar du tabletter eller tar du bara kost och motion? Jag gör bara kost och motion än så länge. Jag får hoppas det kan funka rätt länge. Jag har fått ner till Nu är jag återigen faktiskt på godkända värden igen. Ibland har jag legat en eller två över på långtidssockret nu senaste mätningen för några veckor sedan. Det kom en hemsjuk syster hit till vår tomt och tog det utomhus med två dubbla munskydd och visir ute på tomten. Och det var ett bra värde. Men det, jag sköter det bara med kost och motion. En timmes promenad per dag är ett minimum. Orkar man hålla på tyngdlyfta och köra spinning och grejer är ännu bättre. Blodsockret bara rasar av kraftig fysisk ansträngning, inte njutning. Kanske också sänker det förresten om man ska vara ärlig. Men det ska vi inte tala om. Men man kan äta, fördel, man kan ju äta väldigt mycket gott som inte påverkar blodsockret alls. Fett har traditionellt diabetiker sköterskor sagt att man ska vara försiktig med som diabetiker. Men det är bara för att de vill att man ska gå ner i vikt. Men tar du bort allt fettet kommer du inte klara av att låta bli kolhydrater också. Så det är en bättre metod. Skippa kolhydraterna så får du ner blodsockret och sen kompenserar du istället med att du kan unna dig lite mer fett. Alltså ersätt efterrätter med ost. Ersätt öl ofta med vin, torrt sött vin med torrt vin. Torrt vin sänker istället blodsockret, alltså alkoholen i sig sänker. Även om det kan bli lite skakigt om du är allvarlig diabetiker. Men är du bara har en lätt typ 2 så några glas vin till maten minskar det hela. Feta rätter, mycket kryddor, mycket fett. Byt ut lågkvalitet mot högkvalitet så får du en stor njutning. Och sen kan man jobba med efterrätter också. Gräddbär är väldigt lågt socker i. Alltså de flesta inte jordgubbar. Men blåbär, hallon, björnbär, vinbär, hjortron. Och då kan man göra parféer och fromager och mousser. Man kan använda 100% choklad och söta med sötningsmedel. Ska jag vara ärlig så blir det inte sötningsmedel helt perfekt om man bara har det. Men kör man 90% i choklad så man har lite socker och sötningsmedel. Eller man kör lite hallon och lite sötningsmedel. Då funkar det jättebra. Så har du ju mjölksockret också i grädden. Så det är inte helt sockerfritt men det är ändå otroligt mycket mindre än en köpeglass eller en vanlig chokladpudding. Och i princip lika gott. I princip kan man ta bort 10%. Man kan ta bort 90% av kolhydraterna och sockret i allting. Utan att lida ett dyft. Det är om man måste ta bort de sista 10%. Jag ligger lite mer där att jag håller väldigt lågt. Jag kanske har tagit bort 96% och då börjar man tappa en del njutningar. Men även då finns ju väldigt mycket. Som sagt, ost är ju noll, vin är noll, sprit är noll. Punch får man tyvärr avstå från, det är tråkigt. Men kött, fisk, skaldjur, smör, kryddor, det är ju ingenting som höjer blodsockret överhuvudtaget. Så nog finns det njutning. Öl är inte heller så farligt för att de flesta ölsorter ligger faktiskt under 5% socker. Och det är gränsen när jag gick diabetiker skolan. Så en torr normal, en sån här tjeckisk eller tysk, inte bayersk men nordtysk eller tjeckisk fnösktorr, humlad, bra 5,5-5%. Det är absolut ingen farlig dryck. Det är mycket bättre än att dricka juice. Det är till och med bättre än att dricka mjölk. Ja. Sen när man kommer upp på en söt porter. Vanlig porter, lite värre men det funkar ändå. Du ska inte dricka flera varje dag. Söt porter börjar bli jobbigt och kommer upp i en imperial porter. Ja, fnösktorr imperial porter. Det blir ändå mycket stärkelse ofta när du har så mycket malt. Och en söt imperial porter eller en barley wine när det liksom är som en likör, det förstår du ju själv att då blir det tufft. Men är du hembryggare, jobba med att jäsa ut dem, arbeta på liksom jobba med öxelmätaren och se till att du får helt utjäst öl. Då kan den få gå upp i styrka och du kan humla hårt och du kan rosta hårt och du kan liksom köra nästan allting utom att det ska vara restsocker. Utan få bort restsockret i noll. Det finns en del kända, men det är lite svårt att få tag. Men det som är ordinarie Systembolagets sortiment, där står sockerhalten utsatt. Och en hel del bryggerier sätter ut det faktiskt också numera. Om man går in på originalbryggeriet i Tyskland och Belgien eller så och letar på sidan kan man ofta hitta uppgifter om sockerhalten. Och det är förvånansvärt en del öl. Man tycker det är oerhört liksom så här, typ någon trappist eller så. Så man upplever att det har rätt mycket sötsmak för att de har haft råsocker i och så. Men de kan ha jäst ut det helt så att det faktiskt inte är egentligen någonting kvar. Jag menar, druvjuice är också oerhört sött. Men när du jäser ut till ett nöstkort vin, det höjer ingenting. Så skaffa dig en blodsockermätare och kolla vad som höjer. Ja, sen ett råd. Varje morgon eller när det passar ihop med ölen Havrehjärtan finns det på apoteket. De innehåller så här speciellt ämne från havre. Smakar som flingor. Mina barn älskar dem och snor dem hela tiden fast de kostar 10 gånger mer än vanliga flingor. Och de sänker blodsockret rejält. Och särskilt om du har dem. Du har en ölkväll någon gång, du går på oktoberfesten eller något, så då har jag liksom lederhåsarna fulla av de där hjärtan och har det som snack istället för nötter eller chips till. Och det gör att blodsockret inte går upp. Bönor och linser, alla baljväxter. Det finns en bok som heter... just handlar om hur man får blodsockret kall med bönor.
Bönor och linser, det där är ju ingen livsnjuta tips.
Jag älskar ju bönor och linser. Ja, men för sjutton, tala med en fransk kock. Alltså, så, det är alltså pulinser med tryffel och geteost.
Till alltså, ankan är obligatoriskt.
Eller mexikanska refried beans, svarta bönor i massa animaliskt fett och massa chili och koriander på. Alltså det finns massa goda baljväxter. Jag försöker äta någon form av, och eftersom jag inte hinner alltid lägga i vatten och göra själv, så köper jag mycket på sådana här tetror, men sen kryddar jag upp dem intressant och kör på olivolja och så på dem. Och en tetra bönor eller linser varje dag, det gör också underverk för blodsockret.
Det här med att behöva sluta snusa, det förstår jag är en enorm förlust i livet. Och då får man istället kanske unna sig en liten cigarr på lördagarna.
Ja, alltså allting höjer. Nu, det är ju en annan, det har inte med blodsockret, det var ju att han hade blodtryck också. All nikotin höjer ju blodtrycket.
En liten lunchcigarr på lördag.
Men det är klart att om han klarar att dra ner på det och bara ha någon enstaka gång, så bör väl det kunna fungera. Och det här gäller ju också precis som med maten. Om man har mer stark och smakrik mat, så behöver man inte ha lika mycket kolhydrater. Och om man kryddar mer, om man har bättre kött, om man har bättre fisk. Och naturligtvis, har du en bättre cigarr som har mycket smak, så behöver den inte vara så nikotinstark. Skippa Cohiban som är väldigt nikotinstark, och så ta något mörkt, kraftigt, som är väldigt mycket smak och inte så mycket tobak. Och en lite mindre liksom. Men det är klart, en del klarar ju inte att ha lite nikotin. En del måste ju sluta helt om de har börjat med nikotin. Så kan det vara.
Men då, ofta om man byter nikotinsort, om man är snusare och sen så går över till en annan nikotinsort, då mycket sitter ju psykiskt i hjärnan. Och då kan det ändå fungera om man gör det bara vid få tillfällen.
Och de här nikotinfria snusarna som finns, jag har flera vänner som har haft nytta av att sluta snusa. Ja. Bara för att de får sån kick av att ta något under läppen, så det behöver inte ens vara nikotin.
Jag hade en vän som rökte, och det är ju inte bra såklart. Så att han gick över till snusning och det gick ju inte så bra, för plötsligt så rökte och snusade han, och sen så, och då tänkte han, då är det ju bara nikotinplåster som gäller, och då blev nikotinplåster rökning och snusning, och då tänkte han att nikotintuggummin då, det där är ju sista chansen. Så det blev alla fyra till slut. Ja, så är man en sådan nikotinist, så ska man nog försöka dra ner istället.
Jag har ju aldrig varit beroende av nikotin, men i min ungdom som student så nyttjade jag alla typer av nikotin då och då som fest. Och så var jag och några vänner i Halmstad, eller på Tylösand var det väl, en sommarstuga där, och han fick besök av ett mycket ordentligt katolskt italienskt par. Och någon gång under dagen som hade gått, så förutom att vi druckit massvis, de svenska kamraterna då, så hade jag både hunnit ta med en chitan, röka en cigarr, stoppa en pipa, tagit snus och dragit upp doftsnus. Så det var så här, någon gång efter det här doftsnuset, när jag satt med någon snaps och någon öl och sådär, och de sa någonting som gjorde gällande att italienarna kanske tyckte jag gick på lite hårt, eftersom de var väldigt då ordentliga, skötsamt par som han kände från klostret i Assisi. Så då släppte jag helt spontant kommentaren: "Oh, jag hoppas de inte tror jag är en lasternas man." Och sen fick jag ju heta lasternas man, blev ju liksom ett smeknamn sen under några år efter detta. Sitter där liksom med doftsnus i näsan samtidigt som man har liksom en ännu inte färdigrökt cigg och en snus och ölsnaps framför sig. Sorgen att de skulle kunna tro att jag vore en lasternas man.
Det var ju frukt. Dansvärt.
Ja, så finns en god liten katolik och en skötsam gosse.
Ja, på tal om god katolik, det har ingenting med god katolik att göra, men här har vi fått från Marita i Helsingborg. Hej på er, hörde att ni talade om leverpastej och att Edvard gillade munkapastej. Jag jobbade för 25 år sedan i en delikatess och där var det strykande åtgång på munkapastej. Jag tror dock inte att tillverkningen ligger kvar i Munka i Ljungby utanför Ängelholm. Edvard sa att han mindes att det var en munk på deras logga. Det kan man ju tänka sig med en munkapastej. Vet ni vem munken på bilden var? Det var Jarl Borssén, alltså skådespelaren, som bodde i Munka Ljungby till sin död 2012. Tack för ett trevligt program.
Och det ser jag framför mig nu, för jag har ofta sett dem. Alltså den där fanns ju aldrig i konsumentförpackning och det var därför jag inte ätit den på flera år, fast jag älskar den så mycket. För den finns väl bara liksom i delikatess. Jag trodde faktiskt att man hade slutat med den, men det kanske fortfarande finns kvar. Då måste jag gå och köpa den, för den är otroligt god. Jag levde på den här, mormor hade den alltid liksom i årtionden. Och på Ica Köttmästaren så köpte man den alltid där uppe i. Men då såg jag ju ibland de ta fram den. Och då var det stämmer att det var, han var ju mest känd för två saker.
Ja.
Nu ska vi testa, ska vi leka snedtänkt. Vad var då Borssäng mest känd för, de två sakerna?
Jag tänker på Gäster med gester.
Ja, och vilken sketch.
Okej, där slår du mig.
Han var ju känd för uttaget jättemycket, men han var ju känd för att han gjorde så oerhört små uthävor. Det var så lite gester, det var väldigt, väldigt små. Ja. Och vid ett tillfälle skulle han ta ordet avsnoppa, varvid han bara höll upp ett finger och så liksom droppade han det andra fingret så att fingret föll ner. Och det var så klockren avsnoppning. Så jag skulle säga att det är hans kanske mest kända. Men nu är det taget hans de där små gesterna som ändå kunde, när alla andra spelade över, så spelade han snarare under på ett väldigt elegant sätt. Sen är han känd för en sak till.
Ja, men han hade ju en seriös roll i Svenska hjärtan.
Det hade han också, du har rätt. Den har jag
under flera år.
Jag tänkte på Pippi på de sju haven.
Du tänker Blodsvente, sjörövaren.
Ja, jag tänker Blodsvente. En fantastisk rolltolkning som fruktansvärd piratskurk som håller då Pippis pappa fången.
Ja, Det är ju väldigt ondsint att hålla Pippes pappa fången.
Ja, det är väldigt osint och de försöker svälta honom på vatten och bröd så han knappt har någon hull kvar på kroppen.
Det minns man, det var ju lite rädd för när man var barn.
Ja, men verkligen.
Vatten och bröd, det lät väldigt farligt. Det är kanske därför vi äter så mycket idag.
Det var ju farligt. Alltså grejen är att det här är först när jag blev arkivarie. Att vatten och bröd var inte bara att det var tråkig mat, utan man blev alltså sjuk. Man blev allvarligt sjuk
skörbjugg.
För att man får brister i kroppen. Ja, men inte bara skörbjugg, utan innan man drabbar av de långsiktiga sjukdomarna så får man alltså någon form av väldigt konstig yrsel och svaghet som gör att det är väldigt farligt att bara leva på vatten och bröd. För att det saknas vissa, det är väl proteinbristen helt enkelt. Ja. Det är sådana här kur som de brukar göra här i Krishna så där, med de nytillkomna. För att liksom, de ska bli lite trötta och lätt manipulerade.
Medgörliga.
Precis. Så det är alltså många som bara 3 månader vatten och bröd tyckte man inte lät så farligt kanske. Men det kunde vara ganska små brott man fick det för. Och de kunde vara helt förstörda för resten av livet efteråt. Ja. Så det var verkligen inte, fick man välja mellan så här 4 års fängelse eller 3 månader på vatten och bröd, så kunde man nog välja 4 månaders fängelse med normal mat.
Ja. På tal om normal mat, hej Edvard, Gunilla och Mats. Min mormor och morfar brukar alltid lägga in sik till julbordet när jag var yngre och det var otroligt gott. Tyvärr flyttade jag till Gotland och siken uteblev, men då provade mormor att lägga in torsk istället och det var också gott men höll inte ihop lika bra. Det som är trevligt med magrare fisk är man orkar äta ännu mera. Och Mats, abborre borde stå på läsidan vid de djupare grynnorna. Fiska långsamt med jigg på botten. Skitfiske med vänlig hälsning Jonathan. Och det är jag som har inte lyckats fånga abborre här på hösten när det blir kallt i vattnet. Och har fått lite tips genom våra otroligt trevliga lyssnare här uppe i...
Abborre är i princip det enda jag har lyckats fiska i hela mitt liv. Alltså det är... Man växte ju upp med att man körde metning nere på bryggan och mört och abborre fick man mycket.
Ja, får man inte napp när man metar med en fet mask, då får man ingen fisk.
En gång var pappa och jag inne i stan och pimplade strömming när vi hade lyckats få reda på precis vilken dag man skulle göra det. Och då var ju det häftigt att man stod liksom utanför operan, nere mellan operan och pilsnergrunden typ. Och man bara sänker ner en sån här liten grej med 7 små krokar heter det, utan egentligen några mask eller någonting. Och varje gång man tar ner den så fastnar det 7 strömmingar och man kan fylla en hink på 5 minuter.
Ja, men det är en liten lyskrok i alla fall. Så att,
ja, det är det väl. Det är någonting som att det lyser. Alltså någon självlysande eller något. Men det är otroligt effektivt, alltså några dagar om året när man kan ju fiska strömming i strömmen på stora delar av året, men det är precis när de går in från parning eller vad utan det, om man lyckas pricka den. Så, ni lyssnare kan väl ringa mig nästa gång, nu är jag isolerad, men nästa gång det är efter pandemin så jag skulle kunna få ta in mina barn till operan och pilsnergrundet och testa det där med dem, för det var faktiskt en upplevelse.
Jag har gjort det i Stockholm, dels så står det ju väldigt mycket människor ute i Nacka nere vid vattnet där, när strömmingen kommer in och bara hovar in alldeles i närheten där båtarna stannar. Men jag har varit runt vid Lidingöbron, vid bropelan där på ett ställe, är också så här klassiskt känt. Och sen också alldeles innan sundet in till Brunnsviken. Och när de kommer strömmingen så bara hovar man ju upp dem.
Ja, det är fantastiskt.
Det liknar lite makrillfisket fast ännu fler och ännu snabbare. Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, då har vi en lyssnarfråga till här. Hej på er! Podden Edvard Bloms smörgåsbord har varit min bästa vän under pandemin. Tänk att få bjuda in både Mats och Edvard och vissa dagar även Gunilla som sällskap till både lunch och middag på balkongen under hela våren och sommaren. Ja, nu har vi gått ett litet tag kanske. Ja, men den här är faktiskt ganska ny, den här lyssnarfrågan. Mm. I ett avsnitt så Mats något i förbifarten som har fått det att snurra i huvudet på mig och fått mig att måla upp fantasibilder av hur en perfekt dag skulle kunna vara. Det Mats sa var något i stil med: jag tycker om att ta en kall öl innan maten och tycker det är en bra start på middag. Och jag ser framför mig hur denna intas på eftermiddagen och utgör start på en lång och härlig kväll i ett sällskap man tycker om. Jag skulle gärna vilja höra både Mats och Edvard berättar om hur du brukar göra för att ha en så där härlig dag, antingen hemma eller på lokal, där man bara låter det ena ögonblicket glida över i nästa, där alla dessa ögonblick tillsammans utgör ett enda långt nu. Kanske som hur Edvard beskriver sina ordenskvällar i sin bok, men i en mer privat kontext utan formella ceremonier. Det vill säga, hur gör man för att en middag eller liknande inte bara ska bli ett långt sittande vid bordet som då och då blir avbrutet av olika rätter som dukas in? Avslutningsvis vill jag såklart också visa den fina illustration jag gjort som visar Mats och Edvards reaktion när de ser att kocken lagat en hel hög med ärtskott på den härliga mat man väntat på. Och där har vi fått en Twitter-länk när en hund drar väldigt långt bort och snabbt. Det var allt för denna gång. Fortsätt på samma spår. Ni är en fin del av många människors fest och vardag. Vänliga hälsningar, Jimmy Hjelm.
Åh, vad trevligt. Folk skriver så otroligt snälla och vänliga och roliga saker till oss, tycker jag. Men det här är ju drömmen. Det här är verkligen Jag vet inte, vill du säga någonting först eller ska jag börja? Eller vem?
Ja, men det här är ju en filosofisk fråga egentligen, och som man kan bryta ner i olika förhållningssätt till hur man låter den här eftermiddagen, kvällen gestalta sig. Och jag försöker bryta ner den i några delar med saker som man kan tänka på att göra för att få till det här. Men du får gärna börja.
Ja, alltså jag kommer ju tänka på min ungdom. Visst, när man var barn var det ju ett nu hela tiden. Det var ju också fantastiskt. Men sen hade ju de här studentåren, ungdomsåren, framförallt de tidiga studentåren. Och då fick man ofta till det på det här viset. Man träffades för att göra någonting i stan. Man kanske skulle köpa någon pipverktyg på Bobergs eller något. Och sen gick man vidare och köpte böcker i någon antikvariat. Däremellan tog man ett glas. Sen tog man en promenad. Man hade djupa samtal. Man hamnade och åt en middag någonstans och gick vidare och kom på någon efterfest. I ungdomen har man ju en väldig öppenhet. Man har så mycket man vill diskutera. Man har så mycket viktigt att prata om. Och man är pigg och stark och orkar. Men också det här att det handlar om utdraget över en hel dag. Mm. Jag tror felet vi ofta gör idag. Det är 95% av allt umgänge, för min del i alla fall. Det är att man bjuder in till en middag. Gästerna kommer 7. Man jäktar med maten. 7:30 sitter man ner. Men man springer mest och tar in fina rätter till gästerna. Och sveper i sig någon klunk då och då. Några tuggor och sen det är egentligen först framåt 11:30 någon gång när man har ätit allting och går in i salongen. Man är i bästa fall liksom. Och då ska man lägga barnen om man inte har gjort det. Eller åtminstone bära upp dem och greja. Och sen får man kanske någon timme med lite djupare samtal. Men då är man ganska gaggig och mycket whisky. Och sen kanske man måste sova. Eller gästerna har gått redan långt innan. Jag älskar middagar, så inte tuttal om det. Men det är lite grann att det blir lite likartat hela tiden. Vill man ha de här riktiga nuen och försöka återuppleva det här som ofta var på ungdomstiden, kanske man ska titta lite hur det är till exempel semestrar. Semester, man går på frukostbuffén på hotellet och sen går man ut, klockan är kanske bara 10, för frukostbuffén serverar bara till 10, och då är man liksom
utkastad,
färdig. Man vill inte vara på hotellrummet, och vad gör man då? Då är man plötsligt i någon främmande stad, det är soligt, man är mitt där, man har en hel dag framför sig, och man går lite sådär, ja men ska vi gå på en botanisk trädgård, eller ska vi gå på ett museum, eller ska vi tar en drink först, va? Och sen, oj, men här var en lekplats, har man barn är det kul, och har man inte barn kanske man gör något helt annat, och man råkar hamna på någon bryggeri, eller man hamnar på någon något museum för motståndsrörelsen under kriget. Eller, och så där larvar det på. Dagen är lång och man upplever många saker. Man hoppar på en spårvagn och hamnar i en förort och något litet fik där och börjar prata med människor. Och lite grann när man besöker folks sommarställen tycker jag också det är så. För då sover man ju över. Man kanske till och med sover över 2 nätter. Man kanske hämtas vid 11-12 i alla fall, även om man bara sover en natt. Och då är det först lunch och sen är det krocket och så är det någonting man går i, ska upp till något berg och ta med lite Jägermeister. Det händer så många olika saker. Jag tror det är ofta man missar. Ofta har man inte riktigt tid
med det. En liten eftermiddags gin och tonic.
Ja, så jag tror vill man uppleva det här som är lite mer. Det är jättetrevligt med vanliga middagar och det kan passa bra ofta. Men vill du ha det här lite mer storslagna, då är det kanske det att man, precis som i ordensmiddagarna som du talade om, som jag skrivit om i Fullblom, då, min bok, som man fortfarande kan köpa över nätet, och framförallt kan man köpa den som ladda ner den som ljudbok för jag tror bara 70 kronor eller något sånt som jag läser in. Så det får ni väldigt gärna göra. Jag skulle bli jätteglad om fler läste den i Fullblom av Edvard Blom i förbegående. Men de börjar ju också ofta vid 2-3. Det är först, i alla fall om man ska bli upptagen eller hjälper till med sånt som, för först ska det tas upp folk och det är ritualer för det. Först dricker man fördrinkar, sen är det upptagning, sen är det fördrinkar, och sen är det den riktiga ordenskapitlet, och sen är det fördrinkar, och sen är det middag, och sen är det efterdrinkar. Det är liksom många saker, och det tror jag gör väldigt mycket. Så försök att ibland tänka, varför inte bjuda upp in på en frukost utan slut istället? Ja. Har man goda vänner som man verkligen tycker om. Även helst på sommaren, då är det alltid bäst. Men det kan funka på vintern också. De kommer redan 10:00 och äter en frukost. Och sen har ni liksom sagt att ni har hela dagen tillsammans. Och så försöker man hitta på kul saker man gör. En promenad är alltid bra. För man pratar med människor på helt annat sätt när man promenerar än man gör. Och man hamnar i olika konstellationer. Man kan ta någon timmes promenad. Och så är målet antingen någon naturskön plats där du har med matsäck eller bara dryck. Man kan ha med flaskor. Det finns ingenting mer charmant än att ha olika typer av alkoholhaltiga drycker med på primitiva platser. Champagne eller öl eller vad det än är, bara att man överraskar och plötsligt plockar upp flaskor och riktiga glas och så sitter man där, vare sig det är ett industriområde med graffiti eller det är en vacker naturberg eller det är med vatten eller mitt i en skog.
Jag kommer byta in lite grann här, Edvard, så att vi får lite samspel i det här, för det viktigaste som jag ser det fångar in mycket av det här, det är ju att för det första ska man ut och göra saker, alltså på lokal, så får man inte ha pengastress. Det finns ingenting som är så tråkigt som att känna att man inte har råd och tänker på pengar när man sitter med och ska beställa och umgås och få den här tiden att bara flyta. Så att någonstans måste man sätta en budget för det här som gör att man verkligen bara kan liksom flyta iväg.
Och i sånt fall får man ju välja ställe efter den budget man har.
Ja.
För det är klart att har man inte mer än en viss budget, då får... Men då kanske man kan ta Gröna Jägaren eller något liksom. Eller det finns ju många ställen där man kan få en öl för 35 och ändå hyfsad mat för liksom en mindre. Gå inte på ett ställe som övergår er förmåga för långsittning.
Nej, exakt, och hellre då att man kör sunkkrogar en hel dag. Det heter ju dive bars i USA. Som är som här, de har de här billigaste ölen. De har alltid funnits, de har aldrig renoverats. Och det där är ju en liten trend i USA också. Att gå på de här dive barns.
Det är jättecharmigt.
Ja, och då gör man det, eller så går man på ett tapaställe, tar lite smårätter och sen in med vit och öl istället för pengarna. Och sen så är det ju det här, Ulf Lundell sa någon gång att varför han dricker alkohol, det är för mycket för att han slipper bry sig om vad han har varit med om i historien och han slipper bry sig om morgondagen. Och det där är ju att allting blir här och nu, och alkoholen hjälper ju till med det. Men
det är alkohol och buddhistiska munkmeditationer liksom som har samma mål, att liksom glömma det förgångna och framtiden och helt fastna i nu.
Ja, det ena är ju den långa vägen att göra det, och det andra är ju den snabba flyktiga vägen.
Ja, precis.
Och det där får man ju sota för dagen efter när man tar den snabba vägen.
Men samtidigt finns det, alltså man ska inte se det. Många säger att man dricker alkohol för att liksom glömma och som en skenvärld och som en flykt. Och blir man för berusad och man minns ingenting dagen efter, så är det ju lite sorgligt på den grunden liksom, om det alltid är så i ett umgänge. Men samtidigt skulle jag säga att alkohol i måttliga mängder på ett väl använt sätt, det kan faktiskt hjälpa en att gå in i nuet, gå in i vänskapen, fånga stunden och skapa de här riktigt stora ögonblicken av ens liv. Så det är någonting fantastiskt, det är inte bara fusk. Det kan användas som fusk, men det kan faktiskt vara någonting riktigt, riktigt bra för att lika bra som den buddhistiska 10-åriga meditationen för att nå nuet.
Ja, precis. Och har man väldigt mycket i huvudet och saker som är jobbiga om man tänker på och oroar sig för, då kan man testa en jätteenkel övning, en sån här klassisk inom såna här företagsövningar när man har konsulter som kommer ut och ska få folk mer lyckliga och mindfulness-artade, och skriva ner alla problemen man har på en lapp, och så viker man ihop den, så lägger man ifrån sig den, så får inte den vara med under hela kvällen. Så kan man ta den dagen efter sen.
Nej, men det är bra.
Och sen finns det ett annat knep. Det är många glas. Och man sitter vid ett bord och har 5-6 olika viner, öl, spritsorter framför sig. Det behöver inte vara kvantiteten, men det finns massor med olika glas. Det skapar en känsla av odödlighet.
Det är sant. Mina luncher och middagar är ju alltid så, när jag bjuder, för jag har ju alltid en till varje rätt. Minst. Så jag dukar alltid med 7 glas så fort jag bjuder någon på en matbit.
Och det finns ett lugn över det. En glädje. Och sen är en annan sak. Det är att ingen får prata om jobb, lägenhet, bostadsmarknaden eller Netflix.
Nej, det är väl bra. Och sorgliga saker ska man naturligtvis prata. Så det är ju det allvarliga när man har problem. Men där får man ju också se det. Det är ju fint om en lång en lång dag tillsammans. Att då till slut kanske man 2 på natten eller 12 på natten eller när är på någon bar när hälften gått hem och man sitter med 2 av sina närmsta kamrater. Då kan man kanske få börja gråta för att man har jättestora problem. Men då har man haft allt det här uppstora och fina. Alltså man kan få blanda det lite grann. Men det får inte bara vara sorger och bedrövelser. Utan det mesta ska vara glatt och roligt. Men naturligtvis så är det ju, det är ju samtidigt ett väldigt stort förtroende. När en god vän har vågat visa att han är ledsen för någonting. Så kommer man ju personen väldigt mycket närmare. Och man känner sig ju ganska smickrad när någon vågar faktiskt lätta sitt hjärta och berätta om sorger också. Men det är klart att ska det vara en lycklig glad dag så måste ändå det vara det dominerande. Ja. Men man ska inte helt förbjuda de svåra sakerna. Men så här fåniga saker liksom, som är, som du säger, bostadsmarknaden eller något, det är kanske inte det som ska dominera det hela. Men...
Nej, det är klart att man har problem och sådär. Men bara så att man inte fastnar i det. Men det här med att öppna upp sig och prata ledsamma saker. Vi var i Lettland på jobb och behövde få mer koll på motormarknaden i Lettland. Aha. Och hade redaktören för den största motortidningen i Lettland och tog ut honom för att få massa information och bjöd på en fantastisk måltid, och det där spårar ju, det blir sent, och till slut satt vi på en bar i småtimmarna, kraftigt brusade alla, och han börjar just gråta, och vi kände ju inte honom sedan tidigare, och så sa han var ju motorjournalist och åkte alla de häftigaste bilarna, så grät han och sa, men egentligen så älskar jag ju Volkswagen Golf. det var känslosamt.
Ja, nej, men jag tycker det är vackert. Inget är så vackert som en man som gråter, brukar man väl säga på 1700-talet. Men det finns något, jag tycker det finns något vackert över, om det inte bara är fylletårar, men ändå att man vågar öppna sig över saker och ting.
Obvia.
Men jag tror väldigt mycket på det där under, alltså att man lägger över dagen. Kvällen är all ära, det har sin, den här charmiga dekadansen med en efterfest liksom, när man dricker likörer och spelar 20-tals jazz och man råkar vara en samling som man inte vet varför just de här 5 människorna kom hem till en, och man röker allt så går det röka, eller på sig, i alla fall tobaksartat, och det är också jättecharmigt, men det finns en väldigt härligt det här att gå runt på stan en dag. Jag har älskat alla svensex som vi gjort genom åren, dels har man haft spratt och grejer, men jag har alltid försökt lägga in, jag har planerat svensexor, att det är en ganska lång period, att man träffas tidigt på morgonen och sen är det en rätt lång period, och varje timme går man in på ett nytt ställe och tar ett glas. Ja. Så man hinner kanske besöka 10 olika lokaler under en dag och bara dricka ett glas på varje, och sen kanske det är en picknick eller en lunch i någon park med lite smörgåsbordsartat och snapsöl och så också, och kanske champagne någonstans. Men det där, att det är ju det som också är semester. Jag tror därför man älskar semester så mycket, det är en grunderna. Att man är iväg någonstans och man har inga plikter, man bara ska slå ihjäl dagen, eller slå ihjäl, man ska fylla den med underbara saker. Och man kan gå in och ta en öl där och ett glas vin där, och man gör saker och allting är möjligt, allting är öppet, allting finns och man har all tid i världen. Det har man inte, för en kvällstillställning är alltid planerad, där vet man precis vad som kommer hända. Men en dagstillställning, och ännu mer om man bara larvar runt i någon stadsdel man knappt känner till, har man ingen aning vad som kommer hända.
Ja, men det är en av skärmarna med resor också. Men en annan sak att tänka på där, det är att inte välja, utan ta allt.
Så att, det är bra.
Om man funderar på, ska jag ta en crème brûlée eller en chokladpudding, eller ska jag ta... vad heter det, marängsvissen, men man tar alla 3 då, om man inte kan välja.
Det är underbart. Det är underbart.
Och det där skapar ju en glädje i hela sällskapet, för att man skapar en gränslös känsla om att allt är möjligt.
Jag älskar ju att ta in, liksom, om förrätten varit bra så kan jag smacka in en likadan igen sen efter varmrätten, om det inte kalla köket har stängt, så kan jag ta in den där ankleven igen. Det är också väldigt trevligt.
Och sen är det viktigt med personen omkring en som man är, för att det ska ju vara personer som någonstans ger en perspektiv som man normalt inte har, utan alltså så ger någon form av intellektuell stimulans i form av att vidga vyerna i samtalen.
Det är väldigt sant.
Det är där när hjärnan får arbeta i de här sociala sammanhangen och man gemensamt känner att man utforskar någonting, når någonting. Det är ju en underbar känsla.
Det bästa jag visste med universitetsåren, det var att folk läste ju helt olika saker. Så folk kom in från så olika håll. Man visste aldrig riktigt. Det kunde liksom vara helt olika grejer som väcktes upp från de olika varianterna. Ännu mest när man studerade utomlands, och dessutom alla var från olika länder och världsdelar och läste olika saker. Så absolut, man, det är väldigt tråkigt att välja bara vänner som är likadana. Jag menar, bara gå ut med likasinnade. Det behöver inte vara något fel att gå ut med arbetskamrater, för de kan också vara olika. Men i vissa arbeten kan det vara att man har ungefär samma, och så snackar man jobb, och det är ju dödstråkigt.
Ja. Jag vet att vi har pratat om arkivarier, och du sa att manliga arkivarier, enda deras chans är att gifta sig med kvinnliga arkivarier, medan kvinnliga arkivarier kan faktiskt träffa andra utanför.
Gifta sig med vad som helst. Ja, men lite så. Alltså, det var en kvinnlig arkivarie som drog den statementet någon gång för 20 år sedan för mig, och det, jag var unga manliga arkivarie, och jag kunde inte annat än ge henne ganska mycket rätt, för det stämde till väldigt stor del. Sen stämmer inte riktigt, alltså arkivarie snarare, det finns, för det första finns det undantag, och för det andra arkivarie får man nog anse att då humanister, väldigt bildade humanistiska studenter överhuvudtaget, kanske det kan vara arkeologer och historiker och litteraturvetare också.
Men man ska minst en arkivarie med på sina tillställningar, men inte fler än två.
Nej, det skulle jag säga, att man kan ha hur många som helst. Okay. Faktiskt. Jag tycker det, när jag var arkivarie så märkte jag ju att när jag kunde bjuda hem 60 pers till min lägenhet och ha en riktig brakfest. Men klockan 5 på morgonen, när 7-8 pers bara satt kvar och man satt ner kring ett litet bord proppfullt med glas och kommit in i de riktigt bizarra samtalen. Då var det sådär att det var alltid ett par av mina andra vänner, men majoriteten var alltid arkivarierna. De läser ju väldigt olika saker. De studerar så mycket gamla dokument och de har så mycket kunskap. Och de är ganska speciella människor också. Väldigt varierade, väldiga original väldigt ofta. Bildade original. Det gjorde,
och original är bra.
Att det faktiskt, de partade som dårar. Eller vi partade som dåliga. Men jag har ju alltid partat som dålig. Men i alla mina sällskap så vet jag 17 om det har varit någonting som arkivarier som partade så bra. Jag tror de gick igång på, jag fick igång arkivarier rätt bra också. Med att jag såg till att ha fester och tillställningar och grejer. Och blåsa igång det här och övertala dem och gå vidare till ännu en krog och ännu en krog. Alltid efter att vi har haft vårt stamtisch varje månad och så här. Det blev väldigt intressanta samtal. Det blev väldigt givande ofta med arkivarier. Så ni ska alltid, det är ett sånt här partyfixartips. Krydda alltid er fest med några arkivarier.
Jag ser det som den här personen, energiska personen som ska få igång tv-publiken innan inspelningen börjar. Så att han klappar ordentligt och ger stöd till de som ska vara framför kameran.
När jag var yngre var jag väldigt mycket så. Alltså jag var ju alltid den som, det var så här lite tveksamma kamrater som tyckte vi kan väl äta en pizza och sen ta ett par
jag
öl.
Jag ser dig springa framför tv-publiken.
Och jag tvingar dem alltid att vara med tills den sista klubben stänger vi till. Eller klubben, så den sista baren stänger vi 3. Jag har inte varit så mycket för hög musik, men däremot samtal och alkohol och svira runt och gå från ställe till ställe och göra konstiga upptåg och galna infall. Och det där har jag alltid varit väldigt bra på, att liksom, nu är vi ju lite till åren kommer och lite äldre och framförallt barn och far och sådär, men det har väl varit min stora talang att få folk att faktiskt bli mer festande och partymänniskor som kanske inte ens har varit det alls tidigare i sitt liv innan de kom i kontakt med mig.
Från Edvard som tv-peppare till något otroligt tråkigt. Det här avsnittet är slut nu. Och,
nej, men i slut hade vi inte en till fråga.
Vi har massor med frågor.
Måste vi inte ta glöggfrågan innan? För den har du antytt att finns.
Ja, vänta.
Du hade talat om svagdricksglögg.
Ja, det får bli ett Wagner-avsnitt till då.
Vi kör bara den här svagdricksglöggen snabbt.
Vi gör det. Och det, nyss har Göteborgs-Posten publicerat deras traditionsenliga recept på glögg som är vanligt bland göteborgarna att brygga hemma. Det görs genom att blanda svagdricka, potatis, russin, socker, färsk bakjäst och kryddor i ett jäskärl och vänta i 3-6 veckor. Resultatet blir en fantastisk dryck som skiljer sig kraftigt från de rödvinsbaserade drycker som finns på Systembolaget. Edvard har många gånger berättat om glöggens historia och då beskrivit den som kryddat vin med som i begynnelsen var en indikator på stora rikedomar. Men vilken förankring, historisk förankring, har den här jästa svagdrycksvariant? Har den lång historia än enbart ett modernt påhitt i Göteborgs-Posten. Jag har noterat att det är svårt att få tag på större förpackningar av svagdrick i Stockholm, medan det säljs på 5 liters dunkar i välsorterade matbutiker på västkusten. Kan det bero på en parallell historisk utveckling där glögg har utvecklats till olika drycker i olika regioner, till exempel Göteborg och Stockholm? Tacksam för svar, Niklas Rickardsson. Och jag har ju gjort den här Göteborgsglöggen flera gånger.
Du har gjort den?
Jag är ju uppvuxen i Göteborg, och den här publicerades ju varje år. Och den är fantastiskt god.
Den är
ja,
det.
Och glömmer man att dricka upp alla flaskor, vilket faktiskt kan hända, så fungerar den året efter och ännu godare.
Ja, det gäller all glögg skulle jag säga. Men vad intressant, för jag har hört talas om den här massa gånger. Dunderglögg kallas den ju ofta, eller svagdricksglögg. Och det är inte bara Göteborg och västkusten, utan det finns över hela Sverige, utom Stockholm skulle man nästan säga. Men det är störst ner i Göteborgs trakten ändå. Men jag har aldrig prövat den. Och ja, det här är ingen urgammal tradition. Alltså vinglöggen är ju någonstans mellan 4 och 6 tusen år gammal tradition. Det är en urgammal medicin. Jag har talat om det förr, som vi var inne på. Hippokras heter det efter gamla Grekland, men den är äldre än så. Går ända tillbaka till Babylon och till Indusriket. Men dunderglöggen då, svagdricksglöggen, den är ju betydligt yngre. Men den kommer väl, jag vet inte exakt datum, jag har inte sett någon källa som är trovärdig. Men man kan säga som så att vin var ju väldigt dyrt historiskt. Men ännu dyrare var socker och exotiska kryddor från Madagaskar och liknande och Indien. Så att man skulle aldrig ha sparat in på vinet, eftersom sockret och kryddorna var det dyraste. Utan glögg var en överklassprodukt. Från 1700-talet blir glögg någonting som modern språkbruk, medelklassen kan unna sig. Alltså ståndspersonerna, borgerligheten och andra ståndspersoner kan börja unna sig från mitten av 1700-talet till jul. Och från 1800-talet börjar socker och kryddor bli så pass billigt, från mitten av 1800-talet, att även vanligt folk, alltså större delen av befolkningen, kan ibland unna sig socker och kryddor. Men vin var ju ändå ganska dyrt, och här någonstans går gränsen. Sent 1800-talet börjar antagligen vinet bli dyrare än sockret och kryddorna. Innan var det snarare tvärtom, och då var det ingen idé att byta ut vinet. Då skulle man snarare tagit bort kryddorna och sockret. Men när det har passerat 1900, då är det helt klart kryddor och socker betydligt billigare än importerat vin. Och ännu värre blir 1917 när vi får motbok. För ja, man kan köpa vin, men det är bara borgerligheten och överklassen som får köpa vin. Vanliga jobbare, majoriteten av befolkningen, tillåts inte köpa vin på sin motbok, för det anses inte att deras klass behöver vin. De får nöja sig med den sprit de får köpa, och vin får de inte köpa, och starkölen blir förbjuden då. Så då har man inget vin. Men däremot har kryddor och socker blivit jättebilligt från 1917, så det kan alla ha råd med. Och det är väl då vi måste räkna med att det här kommer upp. Det är alltså ett sätt att hitta och göra någonting motsvarande medelklassens vinglögg, så försöker man göra något liknande. Och då kommer det här fantastiska receptet fram. Om det är 150 år sedan, som någon påstår, det allra först skulle ha dykt upp, eller om det snarare är 100 år sedan, är osäkert. Men man kan också säga att det är snarare 100 år sedan som det blir populärt. Det är när vi inte längre kan köpa vin, det är med motboken. Och då växer det här fram. Och det har som sagt varit spritt i ganska stora delar av landet. Men jag tror Stockholm kanske där har varit minst spritt. Jag har aldrig varit i närheten av det själv. Jag har bara hört talas massa gånger om det, men aldrig
spritt. Det är ju lite ont om tid för att hinna göra det här. Men på 3 veckor så går det ju att få fram en bra dryck. Och det enda som behövs, det är egentligen en plasthink med lock. Så att, och det där måste vara lätt att hitta på nätet också om man söker på GP.
Svagdricka har funnits historiskt. Man har alltid druckit en sorts lättöl som var det hela medeltiden som bordsdryck. Men den moderna svagdrickan man börjar stoppa saccharin i, det är väl någonstans, kan det vara 20-30-tal eller någonting. Och det drack man ju då hela 1900-talets början, så köpte man ju då 5 liters flaskor med svagdricka som normal bordsdryck. Det kom ölkärror och senare ölbilar som hämtade tomflaskorna och lämnade nya. Det var väldigt vanligt ända till 50-60-talet. Och Stockholm var väl först där att gå över till lätt öl i 33 centiliters backar istället. Ja. Och i västkusten går det ju fortfarande att få tag, som du säger, på svagdricka. Där har det levt bättre. I Stockholm drack alla svagdricka också en gång i tiden. Men det har tyvärr försvunnit. Det går bara att gå och köpa på Skansen en liten lyxsvagdricka eller någon liten flaska. Och det är väldigt synd, för bra svagdricka är väldigt gott.
Ja, otroligt god måltidstryck.
Men ska man göra den här dunderglögen då måste man ju, då känns det kanske lite jobbigt att köpa 40-33 centiliters flaskor.
Och nu ska ju Skansen stänga också, så att det är...
Ja, men den på Skansen är inte stor heller. Det är sån här 75 centiliters jättedyr lyxvariant som finns. Men det är sorgligt att Skansen ska stänga. Det är en annan historia. Men så att det skulle ju verkligen vilja att det fanns några ställen i Stockholm man kunde köpa 5 liters plastdunkar. Eller ännu hellre 5 liters här vackra glasflaskor som man kan jäsa det på.
Det går säkert om man hittar, googlar lite grann. Det måste ju finnas någon som...
Ja, det går säkert. Ge oss gärna lite tips, kan vi nämna det nästa vecka.
Ett stort tack till alla våra Patreons. Sponsorer, vi är helt beroende av er och vi kommer läsa upp ett antal namn nästa vecka på de som har tillkommit.
Om man går in på Patreon så står det att man betalar en viss summa varje avsnitt och verkar det som om man kanske betalar $5 eller $10 då varje vecka. Men vi drar bara en gång i månaden och det är lite dumt att man inte kan få det att synas. Så det kan ni ju tänka på när ni väljer vilken summa ni väljer eller begränsning, att vi kommer bara dra det där en gång i månaden. Det som står varje avsnitt är egentligen varje månad, alltså snarare vart femte avsnitt. Ja. Och ska vi kunna fortsätta, ska vi kunna mäkta med det här även under corona när vi inte kan få några inkomster från restauranger vi besöker, utan det verkligen är, då behöver vi lite fler Patreon-följare. Så det skulle vara jättesnällt. Så att vi åtminstone, vi har nästan omkostnaderna klara, men det vore ju trevligt med ett litet arvode också för att det skulle fungera allting. Så ju fler Patreon-följare vi kan få, och om någon skulle börja gå upp på ännu högre bidragsnivå till och med, så skulle det ju vara riktigt fantastiskt. Hittills har vi bara haft, vad heter de, Gourmet och Foodie tror jag, $5 i månaden och $10 i månaden. Men det finns ju högre nivåer och den som blir först med det kanske får en riktigt liten fanfar upplåst här.
Det finns risk för det.
Så det var det.
Men enormt stort tack för att ni lyssnar, så hörs vi nästa vecka.
Och... Ingen dikt idag, det får bli extra mycket dikter nästa gång. För det är många som säger att de tycker om mina dikter, det är roligt.
Och skicka in frågor till...
podden@edvardblom.se.
Och det är klart julen nu, Edvard, så hörs vi igen.
Det ska jag göra. Jag har ju slattarna kvar, eller 2/3 kvar i varje flaska av de här 65. Så jag och Gunilla får gå ner och arbeta hårt här nere.
Skål!
Skål! Ha det riktigt gott!
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.